Kapitel 18. Varsel i viken. Natten var lugn. I gryningen lades båtarna i vattnet och man steg ombord. Havet låg som en spegel i morgonsolens strålar. Årorna brukades för att komma ut från land. Rodden varade till långt in på förmiddagen, tills sjöbrisen började blåsa och man hissade segel. Färden gick norrut med Jutland på bordsida. I de svaga och växlande vindarna seglade man sakta. Först mot nästa dag kväll siktades Anholt i nordost. Detta var dock inte land där något kunde uträttas. Ön var karg och de få som bodde där var fattiga. Därtill var vattnen runt omkring förrädiska. Sandbankar och revlar flyttades från år till år, varför man aldrig riktigt kunde vara säker på var det gick att segla. Färden fortsatte norrut. Nästa eftermiddag dök Läsö upp vid den nordvästra synranden. Vattnen där omkring var om möjligt ännu mer förrädiska än vid Anholt, och man undvek sorgfälligt att komma nära. Inte för inte hade ön rykte om sig att vara jättenägers boning. Och om man hade med äger att göra kunde man vara säker på att hans hustru, Ran, fanns i närheten. Henne ville ingen träffa. Gjorde man det var faran stor att bli snärd i hennes garn, och då måste man tillbringa efterlivet i hennes våld på havets botten. Således befann man sig på stort avstånd öster om Läsö när två båtar siktades vid horisonten. Det var tydligt att de försökte gå så högt upp mot den västliga vinden som möjligt för att undvika ett möte. Inte egendomligt, tänkte Erik. Okänd flotta med att försälja någon att den elände, särskilt för den som är liten. Erik ville veta om främlingarna hade något att förtälja om danernas flotta och bad Ragnar att utforska det. Även om främlingarna ville undvika dem var de två om saken, och Erik sökte möte. Således lät Ragnar hålla seglet och bemanna årorna för att skära av främlingarnas färdväg uppfinns. Man rodde rakt mot vinden, och ju närmare man kom desto bättre såg man att båtarna var breda om buken och tungt lastade med ett fåtal åror. Lastskepp hade liten besättning och var alltid långsamma, vare sig de seglade eller roddes. När de var inom hörhåll anropade Ragnar de två båtarna. Han förklarade att det inte var fråga om räd eller rån utan om kunskapande. Gisle satt på samma sida som främlingarna och märkte deras tvekan. Flera av dem hade gripit sina vapen men ville inte strida när utsikterna till seger var obefintliga. Trots allt var de tvungna att lita på Ragnar. Alternativet vore ett självmord. Jag är Ragnar från Ed, son till Gunnar, son till Adils. Vi färdas med Svithjods kung Erik. Vilka är ni? Jag är Räfer, son till Vidar. Vi är västgautar på handelsfärd till Jutland. Jag kan se att ni är tungt lastade. Vad för slags last har ni ombord? Järn, svarade Räfer efter en stunds tvekan. Det var uppenbart att han ville undvika att tala om sin dyrbara last. Att väcka frestelse hos okända slutade ofta illa. Jag tänkte nog det. Ni ligger djupt och går långsamt, men det är inte ert järn vi är ute efter. Vi vill veta om ni känner till vem som härjar i sommar och var. Ja, det talas om din kung Erik, sa Räfer. Samt danernas kungasöner Esir och Bausi. Erik sände bud hos vår kung Gautulf i vintras. Nog var det fler än en som ville rusta skepp, men Gautulf är försiktig. Han värnar mer om äring än om härnad. Det ena behöver inte utesluta det andra. Jag är hellre både mätt och segersjäl än endast en dera. Men sak samma. Vad vet du om danerna? Ja, det sägs att de härjar runt viken. Hur det än går, vart de far och var de sist blir sedda vet jag ingenting om. Men de lär möta motstånd. Vikmännen är varslade och håller sig hemma i sommar. Har det kommit till drabbning? Inte vad jag vet, men det är bara en tidsfråga. Man har rustat sina flyktborgar och flottan ligger på lur längst in i viken, redo att hårt hälsa ofärdsbringare. Det var inte utan försiktighet vi färdades förbi Hisingen. I orostider är det farligt att segla, i synnerhet om männen är få och lasten dyrbar. Ja, det låter som kloka ord, men inte har väl kung Gautulf något otalt med vikmännen, vare sig de bor i Ranrike eller Hinsideshavet. Det stämmer. Vi har fred med varandra, men håller oss också helst i land. Det är vid kusten som ofärd frodas. Så är det. Därför önskar jag dig fara väl. Må du bli av med din last på det sätt som du tänkt dig. Tack. Far väl du också. Ragnar styrde om mot öster och hans karar började ro. Så fort båtarna hade kommit isär hissade man segel. Det sista Geir såg av Räfer och hans båtar var deras segel långt akterut. Själva seglade de i god vind för att meddela kung Erik vad de hade fått reda på. På kvällen siktades resten av flottan. Den låg förankrad vid Hallands kust i en skyddad fjärd med udde i norr och öar i söder. Erik hade låtit två båtar segla av han ut efter kusten för att leda Ragnar rätt. När sjöbrisen hade lagt sig allt var stilla satt Erik Ragnar och några till Eriks skeppstält. De spordde om vad man visste och vilka val som stod till buds. Vikmännen verkade redo att möta de fiender som hemsökte dem. Troligen behövde de hjälp och Erik menade att man borde klämma danerna mellan vikmän och Svithjod. De kunde hamras liksom smeden smider sitt ämne mellan hammaren och städet. I mörkret hördes lågmält mummel från de andra båtarna, annars var det tyst. Några män var i land. Det fanns kreatur, men folket hade flytt. Äsir spanade mot land för att se tecken på liv. Skulle de äntligen få byte, eller skulle det bli som flera gånger förr, att gårdarna man kom till var övergivna, tömda på människor, boskap och gods. Ingen varningseld brann. Vikvärgarna verkade likväl varse deras närvaro. De tycks ha haft gott om tid att försvinna, tänkte han. Vissa åkrar inte ens besådda. Antingen är folket i dessa trakter sällsport försiktiga, eller så har någon varslat dem. Eftersom viken verkade öde hade han och Bausi delat på flottan för att sprida sig och öka färdens utbyte. Bausi var längre norrut medan Äsir höll sig söderut, längs älvslandets kuster. Eftersom han inte mötte någon fiende här lät Äsir skeppslagen härja bäst de kunde mot att de rapporterade allt om fienden. Sedan tidigare visste han att vikmännen kunde vara svåra att bekämpa. De var vana sjömän som i mångt och mycket hämtade sitt dagliga levebröd ur havet, fisk och säl. De kände alla bådor och öar utan och innan, till och med mörker. Två av danernas båtar hade de lyckats sänka snöpligen utan kamp. Den ena hade de begjutit med tran och eldat upp. Den andra hade de borrat i sank när en nattetid låg för ankar. Av besättningarna hade bara några få överlevt de angrepp som följde. En del framgång hade man haft. Några handelsskepp med varor hade blivit uppringade och en del av flottan hade rott upp för älven och där rånat gårdar och handelsplatser. Men på det hela taget var Äsir missmodig, liksom manskapet. Det hade inte kommit till någon kraftmätning. Nu övervägde han istället att låta överta landet eftersom dess eget folk hade flytt. Men då behövdes män för försvar mot invånarna den dag de bestämde sig för att återvända. Det var säkert inte långt borta, utan bidade nog i flyktborgar. En möjlighet vore att angripa eller belägra någon av dessa, men det var oftast inte värt besväret. Medan han stod där och grubblade hörde han röster. Han vände sig om och såg att något fångade männens uppmärksamhet. Vad är det som oroar dina män, styrman Starkad? Det är segel i söder. Var? Där. Starkad pekade med hela handen och Äsir följde med blicken. Långt borta i söder såg han en prick på synranden. Där ja, men det är väl bara en. Är det en kan det finnas fler. Vi får ögonen på den. Vart far den? Hit då, tror jag. Det kan vara värt att vänta in den. Ligger landet lika magert som hittills kanske en bredbukig båt blir bättre byte. Segel halade som man rodde den annalkande till mötes. Snart syntes det att båten var ensam. Dessutom snabbseglar och inte lastbåt. När den var inom skotthåll bad Äsir sina män att gripa vapnena. Skjut inte förrän jag ger tecken, sa han. Först vill jag utröna vem som far emot oss. Man väntade men inget tecken kom. Äsir märkte att den här båten sökte honom. När han var nära hördes rop. Snart hade den slingrat sig mellan de skälländska skeppen och låg förtöjd bredvid Äsirs med halade segel. Vem är du? Äsir förstod i samma ögonblick vem man hade frågat. Viger, hörde han sig själv utropa. Visst är det du, Viger? Jo, så är det. Lever du eller kommer du som drag? Ändå skulle man kunna tro det senare. Mina män säger att jag fortfarande ser ut som en, men jag lever på samma sätt som du. Vilken glädje. Välkommen åter från de döda. Vad hände och var har du varit? Han berättar senare, nu bråskar det. Svithjod i härnad har segrat vid Tissö. Rådsnorre Harald förhandlade friskt åt Själlands folk. Nu seglar Svithjod efter dig och din bror. Då talade Arvaker falskt med mig och sant med Bausi. Må Rodvitnir sluka honom med hull och hår. Än finns rådrum. Var har du resten av flottan? Bausi härjar i norr. Bär budet vidare till honom. Du får mer i starka danslag. Två båtar är bättre än en. Vi bidrar här. Med denna vind är jag åter innan morgonnatt. Vet du var Svithjod håller nu? Inte säkert, men jag träffade några gautar som hade sett dem vid Läsö. Illa. Skynda. Viger och Starkad seglade norrut. Under tiden bidade Äsirs fartyg. Några fortsatte att plundra, men nyheten spred sig snart att Svithjod var att vänta. Nu fanns ära att vinna, om inte gods och guld. Kvällen efter var Viger och Starkad åter tillsammans med Bausi, vars båtar anslöt en efter en. Kvällen var ljummen och stilla. Båtarna måste ros. Männen badade, vissa roade sig med brottning. Bausi och Äsir åt kvällsvard med Viger, Starkad och några till. Efter rådslag om Svithjod satt de upp kvar i skeppstältet och samtalade. Vigir, sa Bausi. Förtälj oss din saga. Hur får du efter Nykers angrepp? Vi har sörjt dig, fyllde Esri i. Särskilt Gunnar och Ginna har saknat dig. De har sökt tröst hos Nanna, natt som dag. Du var god mot dem. Ja, visste jag inte bättre, sa Bausi, vars ansikte sprack upp i ett grin. Skulle jag tro att du föredrar, att de föredrar dig framför oss? Inte gör om det, även om det vore smickrande. Men vi har onekligen upplevt ett och annat ihop. Ja, är det inte mer än vad vi känner till, så må du vara som du vill med den saken. Bausi lät blicken vila på Vigir. Det är inget annat, sa Vigir, och blinkade åt Bausi. Förtälj oss nu vad som timat. Det var göjemånad när vi senast sågs. Vigir började berätta om vårvinterkvällen 4 månader tidigare, då en av gårdens kvinnor hade rusat in i hallen efter att ha sett män stryka omkring nere vid sjön. Han nämnde detaljer som det blå kvällsljuset och koltrastens låt innan pilarna fällde Kettil och Toke. Han förtalt om kampen som följde och berättade om hur han fälldes med en pil i ryggen ner i åns kalla vatten. Det sista han mindes var att Toke hade kommit på fötter igen och högg mot Reppir. Sen svartnade allt. Han måste ha flutit med strömmen. Annars skulle de ha huggit mig med. Toke upphöll dem, sa Esri. Ja, så var det nog. Frid över hans minne. Sen minns jag inget mer, för jag låg i Eirbjörgs hus. Eirbjörg? Den läkekunniga? Ja. Hur kom du dit? Det är långt. Jag vet inte. Hon sa att det hade bultat på porten. När hon öppnade hade jag legat utanför med pilen kvar i ryggen. Märkligt. Vem kan ha fört dig till henne genom mörka natten? Den som gjorde det känner helt visst hennes goda rykte. Och vägen till hennes hus. Det är lätt att trampa fel när man går över mossen i mörker. Och dessutom velat det väl. Ja, jag har grubblat mycket på detta, men inte funnit något svar. Ibland drömmer jag att jag blir buren över myren och att pilen skaver i såret, men inte så mycket mer. Jo, förresten, där flög korpar omkring oss i mörkret. Men det kan betyda precis vad som helst. Korpar, inte kråkor eller kajer. Korpar. Då är du en bricka i på någons bräde, sa Esri. Så mycket visst. Det finns en avsikt med att spara dig, att inte hämta dig ännu. Det må vara som du vill med den saken. Det är ett gott tecken, menade Bausi. Låt oss hoppas det. Männen satt tysta, var än i sina tankar. Vigir rosslade. Är du helbrägda? I stort sett. Jag har en envis hosta och ibland blir anfådd. Än orkar jag mindre än förr. Eirbjörg är gudarnas gunstling. Hon förmår mycket. Vad gjorde hon med det? Jag vaknade när hon och hennes döttrar höll på att dra ut pilen. Det kändes som isen där inne i märgen, trots att en frikostig eld brann i hallen. När jag andades kom ande ur såret, det väste. Men Eirbjörg gallrade, låg på örter och täppte till med kåda. Sen fick jag ligga. Blev du bra av det? Fordrades inget mer? Det krävdes mycket mer. Eirbjörg och döttrarna gallrade mest hela tiden, även när de sysslade med annat. Morgon som kväll öppnade de såret och sög ut den vätska som hade samlats. Det blev många munfullar. Sen la hon på färska örter och slöt såret med kåda. Ett tag blev jag sämre. Då offrade de i mossen. Natt som dag var någon hos mig. Eirbjörg eller någon av hennes döttrar. De hade det gott, kan jag tänka. Det hade jag gjort om jag bara hade orkat. Nu låg jag som en säck med rovor och förmådde inget annat. Men nog tidigt jag gått med kvinnorna. De är varma och hos sig, samt godlymta och granna att se på. Ja, med den vården är det inte underligt att du valde att leva. Det synes mig mera märkligt att du inte stannade kvar hos henne. Ja, det gjorde jag. Du sa själv att det var göjemånad när jag föll för Nykersnid. Först i blomstermånad var jag på fötter igen. Och väl uppe måste jag öva. Jag förmådde föga och lät som en bälg redan efter en kort stunds vandring. Först i sommarmånaden var jag tillräckligt stark för att ge mig av. Återvände du till Tissu? Jag kom dit samma dag som Svitjot segrade. På vägen mötte jag män som svikit Harald. Den synen hedrade ingen, fastän Svitjot var övermäktiga. Vigir talade länge om slaget och de villkor som Harald trots underläget lyckats förhandla med Erik, Uppsala konung. Detta tilltalade Esri och Bausi. Om vi besegrar Svitjod skonas Själland, sa Bausi. Samtidigt ligger Svitjod oskyddad, sa Esri. Vi kan segla dit och skövla stort och starkare. Är vi snabba kan vi besegra Erik, tundra Svitjod och vara tillbaka i Tissö innan Gunnar och Gina ska födas, sa Bausi. När är det, undrade Vigir. Kring skördemånad. Var sin ättling båda gått inför framtiden, sa Starkad. 2 barn första året, vad månde det bli med tiden? Många söner, sa Bausi. Eller döttrar, sa Esri. Bausi rynkade ögonbrynen. Söner ska styra landet, sa han. På samma sätt som vi styr efter halvdagen kan våra söner styra efter oss. Eller när vi har blivit lika trötta som Halvdan, sa Asir, innan han träffade Gunn. Och skulle vi mot förmodan inte komma tillbaka, sa Asir, vill vi att du och Harald värjer Gunn och Gina. Om de inte väljer att följa oss, så la Asir till. Och så vill vi att ni fostrar våra barn, sa Asir. Det är en stor ära, men det lär inte behövas, sa Viger. Vi segrar. Det är gott att du tror på seger, sa Asir, men gör inte till. Vi vet alla, inte minst du, att imorgon kväll kan vi alla vara hinsides. Vi ber dig och Harald om detta, eftersom vi, liksom Gunn och Gina, litar på er. Vi håller er för de främsta kämparna på Fälland. Och de klokaste, säger Asir. Viger rådnade.